Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu i sommar kommer vi på vår sommarslingar här på Tyresö-radion och sända ett antal längre program som är inspelade på Tyresö slott. För där ordnade Tyresö kommun tillsammans med Södertörns högskola och Nordiska museet en historiedag i maj. Till Tyresö historiedag bjuds varje år SO-lärare och andra i Stockholms läns gymnasier och grundskolor in, men även historieintresserad allmänhet är välkomna för att lyssna på ett antal föreläsningar i historia. Vi på Närradion var inbjudna och vi spelade in och intervjuade deltagare. Det blev sammanlagt 6 program som kan höras här på Tyresö radions sommarslinga och 5 av dem består av rena inspelningar från föredraget. I det 6:e får ni höra lite om förväntningar på dagen, några röster efter halva dagen från lärare, Tyresös politiker som var där och andra som valt att sitta en hel dag och lyssna på historia. I det här programmet hör ni ett helt föredrag som heter Från Kartago till Palmyra, om förstörelsens kulturhistoria. Och det är Magnus Rodell, han är docent i idéhistoria. I hans föreläsning görs nedslag i förstörelsens kulturhistoria från romarnas ödeläggelse av Kartago år 146 f.Kr. Till islamska statens sprängningar av världsarv i Irak och Syrien 2015. Just IS förstörelsehandlingar resulterade i starka reaktioner runt om i världen. Är det möjligt att tala om god respektive ond förstörelse och vilka funktioner fyller sekulär och religiös förstörelse i ett idé- och kulturhistoriskt perspektiv? Varsågod, här kommer det föredraget i sin helhet.
Jag vill väl säga tack till Håkan som inte är just här inne, som frågade om jag hade lust att vara med på det här. Och det hade jag självfallet. Jag heter som sagt Magnus Rodell och är docent i idéhistoria och lektor i idéhistoria och verksam i Södertörns högskola. Och ett ganska stor del av den undervisning jag gör görs på olika lärarprogram. Så att jag känner mig ganska befriad med att vara vistas i samma rum. Och i det här fallet är det med människor som de facto redan har varit lärare ett tag. Så det är roligt och lite kanske möjligtvis också läskigt, jag vet inte. Sommaren 1719 hade det som vi idag kallar det stora nordiska kriget nått in på sitt 19:e år. Det här kriget, och det här känner vi förstås väl till, hade ju brutit ut när en dansk, rysk, saxisk, polsk koalition förklarade Sverige krig år 1700. Och den 20 november samma år hade den karolinska armén under en 18-årig Karl den 12:e besegrat en mångdubbelt större rysk armé vid Narva i nuvarande Estland. Kriget skulle efterhand gå i stå och sommaren 1709 mötte merparten av den svenska armén sin undergång vid Poltava. Och ytterligare 9 år senare sköts Karl den 12:e till döds vid fästningen Fredrikshald i Norge. Men nu skriver vi alltså sommaren 1719, alltså denna sommar 300 år sedan. Och fredsförhandlingarna på Åland hade gått i stå. För att sätta press och tvinga svenskarna till en fredsuppgörelse hade Tsar Peter låtit bygga en med tidens mått mätt enorm galärflotta. Men den här flottan angrep ryssarna åren 1719-1721 stora delar av den svenska ostkusten från Västervik i söder till Piteå i norr. I historieskrivningen så har det här kommit att kallas rysshärjningarna. Och dessa kan väl idag beskrivas som ett slags terroraktiviteter som riktade sig främst mot den svenska civilbefolkningen. Och det var ju kalkylerad, cynisk, men kalkylerad militär strategi för att tvinga svenskarna till fred. Och det är också en fred som sluts då i en ny stad i augusti 1721, vilket markerar slutet för det stora nordiska kriget. Och det var sommaren 1719 som Norrköping mötte katastrofen. Den 25 juli 1719 berättas hur man ute på Bråviken kunde se hur himlen färgades röd av det brinnande Nyköping. Några dagar senare befann sig ryssarna inne i Bråviken. Lugnt och metodiskt brändes alla herrgårdar och slott längs stränderna. I det femte bandet av det svenska folkets underbara öden, publicerad 1917 av Carl Grimberg, skriver han så här, jag citerar: klockan 9 började tonväktaren i Sankt Olofs kyrktorn att häftigt klämta. Allt under det han är som oftast ropade ut genom en lur: nu synas ryska galärer upptalas framkomma vid Västerbyt udde, jämmer och elände. Allt närmare hördes fiendens mordskri. Motalaström var dubbelt så bred jämfört med vad den är idag och fylldes av den här väldiga ryska galärflottan. Ryssarna landsteg och snart brann med Saltängen, som ju sen skulle finnas med i Moa Martinsons romaner som utspelar sig där. Och vinden från Orost gjorde att den här elden spred sig över hela Norrköping. Kyrkor skövlades och berövades allt som var värde. Amiral Fjodor Apraskin, som ledde flottstyrkan, medförde kosacker och hästar som följande dagar härjade och förstörde i Norrköping med omnejd. I sin bok Stad i nöd och lust, som publiceras 1984 när Norrköping genomför ett storslaget 600-årsfirande, så konstaterar Arne Mellberg, citat: alla slott, herresäden och gårdar runt Norrköping och utåt kusten brändes. Och för befolkningen blev det här förstås en katastrof. Anledningen till att jag lyfter fram det här exemplet är inte för att jag själv kommer från Norrköping, utan för att det dels har gått 300 år sedan i sommar, men också för att det här är ett väldigt vanligt exempel på vad jag kommer prata om idag, nämligen förstörelse. Och jag kommer i det följande att upprätthålla mig både vid mer samtida exempel och en del ännu mer tidigare exempel. Men tittar man på mänsklighetens historia, låt oss säga de senaste 2-3 tusen åren, så tycks förstörelse vara lika närvarande som någonsin byggande och skapande. Även om grundandet av städer, anläggandet av hamnar, uppdikningen av våtmarker eller vad vi nu vill ta för exempel kanske mer omedelbart associeras som konstruktivt och framåtsyftande, så är även förstörelse i en eller annan mening ofta på ett eller annat sätt framåtsyftande. Det som raseras eller förstörs görs ofta till markörer mot den uttolkning av världen man vill röra sig bort ifrån. Under sensommaren 2015 inkom rapporter om hur den så kallade islamska staten hade sprängt Baal-Shamin och Bel-templerna i och kring den syriska staden Palmyra. I nyhetsmedier och på internetsidor berättades också hur den 82-årige arkeologen Khaled al-Assad hade torterats och halshuggits av IS, och al-Assad hade arbetat i Palmyra i mer än ett halvt sekel. Indignationen och äcklet över dessa handlingar återkom i text efter text och i uttalande efter uttalande runt om i hela världen. Förstörelsen och övergreppen i Palmyra utgör bara ett exempel på det krig i större skala som IS förde mellan 2014 och ungefär 2016. Jag vill förstås så här i det här sammanhanget inskärpa att jag självfallet personligen tycker att IS förstörelsehandlingar och krigföring var fullständigt avskyvärd och helt förkastlig. Men hur avskyvärda och förkastliga vi än kan tycka att de här handlingarna är, kommer jag i följande att argumentera för att vi behöver röra oss bortom den omedelbara upprörhetens känslomässighet. Jag vill placera in IS förstörelse i en längre historia om mänsklig förstörelse, då jag tänker att vi genom att aktualisera en längre historia kan skapa en distans, och en distans som jag tror är nödvändig om vi ska kunna förstå IS handlingar och agerande på ett mer genomgripande och reflekterat sätt. Det första jag tänkte göra är att lite grann kretsa kring hur Palmyra beskrevs och hur förstörelsen under sensommaren 2015 formulerades av olika nyhetsmedier. Om det nu skulle vara någon som tvekar om vart Palmyra är beläget, så har ni en liten karta här. I rapporteringen så beskrevs Palmyra som en korsväg mellan olika kulturer och civilisationer. På UNESCOs hemsida så presenterades Palmyra som en av, citat, den antika världens mest betydelsefulla kulturcentrum, slutcitat. Under det första och andra århundradet efter Kristus vävde konst och arkitektur i korsvägen mellan olika civilisationer samman grekiska och romerska tekniker med persiska influenser och lokala traditioner. Palmyra vittnar om världens varierande arv. Amerikanska CNN beskrev att Palmyra en gång utgjort en viktig knutpunkt för den handel som knöt samman Persien, Indien, Kina och det romerska imperiet. Med anledning av Bell-templets förstörelse så menade Ross Burns, en professor i antik historia, att utan det här templet kommer det bli mycket svårare att förstå den blandning av kulturer som utgjorde denna, som han säger i den här intervjun, enastående civilisation i utkanten av det romerska imperiet. I de här beskrivningarna så trädde bilden fram av en forntida handelsknutpunkt präglad av ett slags pulserande mångfald. I samband med att IS erövrade Palmyra i maj 2015 så konstaterade Mahmoud Abdul-Karim, chef för den syriska motsvarigheten till Riksantikvarieämbetet, "This is the fall of civilization. Human civilized society has lost the battle against barbarism." Slutcitat. Irina Bokova, som då var generaldirektör för UNESCO, menade att förstörelsen av Balsamin-templet var ett nytt krigsbrott och en enorm förlust för det syriska folket, men också för hela mänskligheten. I samband med sprängandet av Bell-templet så konstaterade Kishore Rao, som var chef för UNESCOs världsarvscenter, att dessa handlingar är förhatliga och avskyvärda och enligt Romstadgan ett krigsbrott. Han sa också angående de IS-soldater som hade gjort det här att det är, citat, omöjligt att förstå hur de tänker, slutcitat. I olika nyhetsmedier kan vi konstatera att IS förstörelsehandlingar framställdes som barbariska och kriminella. De som genomförde den här förstörelsen såg som vansinniga och primitiva. Och det är som sagt inte alls svårt att förstå den känslomässiga grunden till de här uttalandena. Men denna känslomässiga grund tenderar att förbise det faktum att det här ju har en rad motsvarigheter i den västerländska historien. Så här kunde det exempelvis se ut i rapporteringen 2015. Vi ser hur IS-krigare med en slägga hackar bort utsmyckningar från tusenåriga byggnadsverk. Går vi här till motsvarande handlingar i den europeiska historien finns det många händelser, många skeenden som uppvisar stora likheter och som på alla sätt gör det, i motsats till vad den här Rao konstaterade, mycket begripligt att förstå hur IS tänker och att förstå rationaliteten bakom de här handlingarna. Om vi för samman en bild från 2015 med en från 1560-talet så ser vi på den bilden, det är från museet i Mosul i februari 2015, där några IS-krigare går loss på någon assyrisk skulptur. Den här bilden är tagen från reformationens 1500-tal. Jag tror att det kan vara Basen, alltså det är Schweiz. Och det är då radikala kalvinister som går loss på helgonfigurer och annat i en katolsk kyrka. Och här har vi ytterligare en bild från Nederländernas Beldenstorm. Också 1500-talets andra hälft. Det som är lite intressant det är att de har ungefär samma utrustning och det är nästan samma gestik. Så det här gör ju liksom att de här likheterna bara stirrar oss in our faces på något vis. I England var ikonoklasm, som den här förstörelsen kom att kallas, eller förstörelse av bilder. Det var en juridiskt sanktionerad praktik och blev det under Henrik den åttondes tid 1538, och den var där fram till 1642. Det var alltså helt okej att gå in i vilken kyrka som helst och slå sönder helgonfigurer eller vad man nu kan tänka sig. Och i båda de här fallen så handlar det om att all den materialitet som förstörs, ja, den upplevs av förstöraren som att den står i kontrast till den tros och i förlängningen världsuttolkning som förstörarna stod för och ville representera. Men vi kan förstås röra oss ännu längre tillbaka i historien. Och jag vet inte om det finns några här inne som besitter stora kunskaper i latin. Jag tillhör inte den kretsen. Men ungefär ceterum censeo Carthaginem esse derendam. På svenska: för övrigt anser jag att Kartago måste förstöras. Var sättet som den romerske senatorn Cato ofta brukade avsluta sina pläderingar i senaten. Under en lång tid, och det här är under den tid då Rom så att säga håller på att konsolidera sin makt, befann sig ju Rom i krig med Kartago. Och de här krigen har kommit att gå till historien som de puniska krigen. Och det var tre stycken som ägde rum mellan 264 och 146 före Kristus. Roms slutgiltiga seger innebär ju att de så att säga konsoliderar sin makt över det västra Medelhavsområdet. När de erövrar Kartago 146 före Kristus, alltså som också utgör slutet på tredje puniska kriget, så slår de sönder den här staden fullständigt efter att den erövrats. Efter detta så jämnar man ut de här rasmassorna. Platsen förbannas. Och enligt legenden så sås det forna stadsområdet med salt så att det ska råda evig sterilitet. Kartago hade ju varit sin tids ekonomiska stormakt i Medelhavsområdet. Och romarna, som var de nya makthavarna, ville utplåna allt som minde om denna tid. IS förstörelserusta kan man också hitta paralleller till i den europeiska kolonialhistorien. I en, tycker jag, helt lysande bok, The Destruction of Memory, Architecture at War, så skriver, kommer 2006, så skriver Robert Bevan, och jag citerar: åren efter Columbus ankomst 1492 ägde historiens största befolkning, förlåt, största kulturella och mänskliga folkmord rum. Av den uppskattade befolkningen på 100 miljoner människor som levde i Nord-, Syd- och Centralamerika, så räknar man med att stora delar dör under de kommande decennierna. Den aztekiska huvudstaden Tenochtitlan, som på sin tid utgjorde en av jordens mest största och mest sofistikerade urbana centra, jämnades med marken. Alla fysiska spår av aztekisk kultur förstördes, brändes eller stals. Och människorna dödades eller tvingades tämligen våldsamt till att konvertera till kristendomen. En modernare form av bildstormande återfinns i samband med de amerikanska och franska revolutionerna under 1700-talets sista decennier. Som vi alla vet så undertecknades den amerikanska självständighetsdeklarationen den 4 juli 1776. Bara några dagar senare så läser man upp den här deklarationen i New York. Och direkt efter att den har läst upp så störtas då statyn av förtryckarkungen Georg den tredje. Statyn slås sönder. Vissa delar sparade människor som souvenirer, ungefär som man gjorde när Berlinmuren föll. Andra av delar av statyn smältes ned till muskötkulor. Frihetskriget pågick för fullt vid den här tidpunkten. Vad gäller de här kulorna så finns det alltså noggranna noteringar som säger att man lyckades tillverka 42 088 muskötkulor av de delar av statyn man plockade ner för detta ändamål. En detalj kanske inte nödvändigtvis behöver lägga på minnet. Så man kan säga så här: självständighetsdeklarationens idéer manifesterades materiellt genom det här symboliska störtandet av Georg den tredje. Och förvandlingen av kungens monumentalkropp, till och skötkulor, blev också till en slags väldigt så att säga handgriplig upprorshandling. I ett europeiskt sammanhang återfinner vi flera spektakulära exempel på monumentförstörelse i Paris. Den franska revolutionen syftade ju att på alla sätt skapa en ny, helt ny värld. Och i den här nya världen så blev den gamla regimens materiella manifestationer och uttryck självklara måltavlor. På Place de Louis XV i Paris så raserade en folkmassa 1792 en staty av Ludvig den 15. Och under veckorna därefter så gjorde revolutionärerna ett försök att förstöra alla synliga spår av den gamla kungamakten. Och det nämndes ju också i samband med att Notre Dame brann här för ett antal veckor sedan att kyrkan hade varit föremål för viss förstörelse under franska revolutionen. Den här plats, alltså Ludvig den 15:s plats, döptes förstås om till Place de la Révolution. Och bredvid den här raserade statyns piedestal placerade man en giljotin i januari 1793 när då Ludvig den 16 och Marie Antoinette giljotinerades. Och då inför en åskådarskara på 20 000 forna undersåtar. Syftet med det här bildstormandet, med den här förstörelsen under både den amerikanska och den franska revolutionen, var ju att markera att något historiskt nytt stod inför dörren. Och i ljuset av det, av den ambitionen, visionen, så blir ju förstörelsen av den gamla världens materiella kultur fullt begriplig. Sålunda kan vi konstatera att IS förstås på intet sätt var den första grupperingen i historien som utifrån en välorganiserad kollektiv strategi riktade sin förstörelse och sina övergrepp i en tydlig riktning. Historien rymmer på rader av exempel, inte sällan precis lika brutala och i flera fall betydligt mer omfattande och än mer välorganiserade än IS förstörelse. Ett exempel, ett synnerligen storskaligt exempel, är ju kulturrevolutionen i Kina. År 1966 till 1976 så ägde den här omfattande kulturrevolutionen rum. Och den här revolutionen utgjorde ett försök att slutligen omstrukturera samhället till att bli fullt ut kommunistiskt och att sprida revolutionens budskap till samhällets samtliga delar. Och det var också ett sätt för de mer vänsterradikala att behålla makten. Man menade att den sanna revolutionen kunde bara bli möjlig om man förkastade fyra gamla sedvänjor. Gamla traditioner, gammal kultur, gamla vanor och gamla idéer. Det här utlöste mördandet av miljontals människor och en genomgripande förstörelse av allt som påminner om ett äldre samhälle. Böcker och bibliotek, som ju kan fungera som vittnen om andra möjliga världar, rensades ut eller brändes. Allt som påminner om den gamla konfucianska religionen förstördes. Byggnader, platser, bilder, heliga texter. Konstnärer som stod för något nytt eller annorlunda, ja, de åtalades och skickades ut på landsbygden. Allt det som inte representerade maoism blev föremål för de unga rödgardisternas raseri. Buskar och blommor slets upp med rötterna, husdjur slogs ihjäl, privata hem anfölls och klockor, radioapparater, kameror och smycken beslagtogs. Även familjefotografier konfiskerades och förstördes, då betraktandet av nära och kära och av gamla anförvanter sågs som en gammal förlegad feodalakt, som man kallar det för. Och det, jag har i samband med att jag har tittat på kulturrevolutionen också, vill jag minnas, läst att vissa delar av, vad ska man säga, Kinas tidiga 1900-talshistoria som fram till kulturrevolutionen var väldigt rikt dokumenterad genom privata fotografier och så vidare, det existerar nästan inga bilder. För man förstör allt det. För man ser det då som ja, borgerligt och traditionellt och inte någonting som ligger i linje med den sanna revolutionen. En central fråga i det här sammanhanget är ju förstås, hur kan vi förstå upprördheten över förstörelsen av historiska lämningar och kulturarv? En upprördhet som ibland tycks vara större än upprördheten över att människor dör. En intressant förklaring formulerades av den forna jugoslaviska, numera kroatiska, författarinnan Slavenka Dragolic, som i samband med att bron i Mostar sköts sönder av kroatiskt stridsvagnsartilleri i november 1993 skrev en essä som publicerades både i Dagens Nyheter och i The Observer. Den här bron, som stod färdig 1566, hade genom cirklarna, menade Dragolic i den här texten, och alla de människor som gått över den här bron fått ett slags eget liv. Under mer än 400 år hade, citat, turkar och serber, kroater och judar, greker och albaner, österrikare och ungrare, katoliker och ortodoxa, bogomiler och muslimer, slutetat, stannat till på bron. Alla på samma ställe och betraktat närättas grönaktiga eller leraktiga vatten beroende på årstid. Människor grät när bron rasade, konstaterade Dragolic. Hon menade vidare att brutala bilder från massakrer skapar inte samma reaktion. Skälet är att vi inför döda människor, menar hon, bara kan känna att vi också ska dö en dag. Men sällan konfronteras vi, citat, så oförmedlat och så klargörande med förgängligheten som när ett monument av en civilisation utplånas. Slutcitat. Poängen här blir just att det inte handlar om människoliv, utan om en materialitet och en kollektiv erfarenhet som vittnar om att människan så att säga överskrider sin egen tidsliga begränsning och höjer sig över den enskilda människans jordsliga öde. Det här tänker jag kan fungera som ett av många möjliga svar på den upprördhet som förstörelsen skapar. Vad gäller IS förstörelse av historiska lämningar och världsarv finns också, menar jag, en mer specifik förklaring. I nyhetsmedier runt om i världen fördömdes förstås, och det har ni säkert i färskt åminne, fördömdes förstörelsen av historiska lämningar kraftfullt. Genom de här fördömandena placerades förstörelsen av kulturarv och historiska lämningar i en övergripande berättelse som upprättade ett slags evolutionär idé om utveckling. Genom formuleringar som ja, det är civilisationens vagga som förstörs, eller det är vår kulturs vagga som förstörs, så argumenterade en rad aktörer inom nyhetsmedier och kulturarvssektorn mer eller mindre explicit för att området där platser som Mosul, Hatra, Nimrud, Palmyra var belägna var också området där civilisationen som sådan hade uppstått för mer än 3000 år sedan. Den forntida materiella kultur som förstördes framställdes som hela världens kulturarv. Civilisationens historia och efterhand den västerländska civilisationens historia började här. Och det var de materiella spåren av denna kontinuitet som förstördes av IS. Det var länkarna, kopplingarna till vår civilisation de förstörde. Kärnvärden och idéer om ursprung och vårt arv sprängdes inför våra ögon. Sen kan man ju parentetiskt lägga till att många som jag har pratat med, inklusive mig själv, blev vi bekant med att det fanns ett tempel i Palmyra som hette Balsamin-templet i och med dess förstörelse. Så att jag har också, det gör jag inte här, men i ett annat sammanhang i en publicerad text argumenterat för att förstörelse också kan ses som ett sätt att skapa medvetenhet om ett världsarv. Hur som helst, genom de här fördömandena slogs det fast att förstörelsen av spåren av människans civilisation Ja, det var något som bara vandaler, barbarer, huliganer eller kriminella skulle ägna sig åt. Våren 2001 så var det några andra vandaler som var i farten, för att citera hur det beskrevs. Nämligen talibanerna som sprängde Bamiyan-buddorna i Afghanistan, de här fullständiga monumentalskulpturerna. Och den här förhandlingen fördömdes förstås unisont runt om i världen. Och i de här fördömandena så beskrevs ju talibanerna som bakåtsträvande, barbariska och medeltida. Den europeiska medeltiden får ofta klä skott för massa dåliga grejer, vilket jag också kan tänka att det inte alltid vittnar om en alltför stor historisk medvetenhet. I relation till den här händelsen så har kulturhistoriker James Simpson i en bok som heter Under the Hammer, Iconoclasm in the Anglo-American Tradition från 2010. Han har slagit fast följande, och jag citerar på engelska. Idol destruction by this account happens elsewhere in time and space. It is retrogressive to modernity. Förstörelse är sålunda inte en del av det moderna samhället. Eller ska vi kanske säga förstörelse av den här typen är inte en del av det moderna samhället. Det äger så att säga rum i en annan tidsram. I relation till IS förstörelser i Mosul, Nimr och Palmyra så argumenterar Simpson i en föreläsning för att the word barbarian comes very easily to mouth. Människor som utför detta betraktar vi som absolutely other to us. Och Simpson inskärper vikten av att vi distanserar oss från the idea that the people that are doing this are fully other. Och just eftersom ikonoklasm och förstörelse är en lika stor del av vår kulturhistoria, av vårt förflutna. Vilket ju är vad jag har försökt lite grann synliggöra i den här presentationen. Men, som jag väl lite grann antytt, det här var inte tagningen i svenska och anglosaxiska och inte heller i vissa arabiskspråkiga tidningar. I de flesta fall så framställdes IS i nyhetsmedierna som något främmande, som något fullständigt annorlunda från ett civiliserat samhälle. Och jag tror, och inte minst i relation till er, vår profession, jag tror att hur smärtsamt det kan tyckas så måste vi använda och sprida den här historiska insikten om vi ska ha någon som helst chans att på ett djupare sätt kunna förstå och förhålla oss till de komplexa fenomen som kulturell förstörelse och bildstormande utgör. Och då både i vår omedelbara samtid men också i ett mer avlägset förflutet. Tack för mig.
Då finns det. Hallå?
Hallå?
Då finns det plats för frågor. Men det finns också två stycken, en tröja och en kappa glömd ner vid maten. Så den som känner på sig att den saknar någonting kan plocka upp det i samband med kaffet nästa gång. Eller om du springer förbi matavdelningen. Yes, någon som vill.
Hej, David. Jag tänker lite ibland, när man resonerar man kring statyer av diktatorer och liknande som man bör flytta, kanske man tar sönder dem direkt, men det är klart. Skulle man kunna säga att det kan passa in i det här, alltifrån om vi bör flytta på Karl XII statyn för att han är diktator eller vad så? Eller, kan det passa in i det här sammanhanget?
Absolut. Ett jättebra exempel. Och också synnerligen aktuellt med tanke på vad som hände förra sommaren i sydstaterna i USA. Där det har varit en väldigt levande diskussion och också, jag menar, upplopp och grejer och dödsfall. Som ju handlar om, ska konfederationsstatyerna få stå kvar? Jag blev faktiskt kontaktad för ett gäng år sedan, 15 år sedan var det, av P1 Morgon. För då var det någon moderat person i statsfullmäktige som hade skrivit en motion, för det gör man väl även i statsfullmäktige, va? Du vet, förstås, att man skulle flytta Karl XII-statyn eftersom hans regim bara innebar misär för Sverige. så undrar han, vill jag vara med och debattera det här med honom? Jag var lite yngre då och sa nej, min uppgift som historiker är inte att föra en politisk diskussion kring det här. Jag tror inte att jag har haft sammantagning på det idag. Men min inställning är lite grann att göra som man har gjort exempelvis i Litauen och exempelvis i Ungern, där det finns sådana här statyparker. Och i Litauen så är det ute på landsbygden där man då kan liksom gå omkring, betala lite inträde, så kan man gå omkring och se alla leder och Marx och Stalin och så vidare. Och det används också, tror jag, i undervisning, att liksom, ja men de här har funnits en gång i tiden. Sen kan man ta ett annat exempel som jag har skrivit en annan text om, nämligen all den monumentkultur som fanns i Irak. Det fanns ju hundratals statyer av Saddam Hussein. Men det var ju då en viss staty som råkade befinna sig vid det hotell där 200 journalister bodde, som fälldes på Fidros, alltså Paradistorget, i april 2003. Och det som är lite intressant är att man tänker ju aldrig på det som kulturarv. Men det är ju fortfarande så att det här är liksom en all form av alla medieformer som användes för att sprida liksom Baathpartiet och Husseins liksom regims samma goda aspekter. Det är helt utplånat. Befinner man sig i Tyskland idag så Tempelhof-flygplatsen finns kvar. Men annars är liksom allt borta. Och jag kan tänka, är det bara bra? Ja, nu vart det. Din fråga var så spännande så att det bara går loss här.
Italien gjorde ju lite annorlunda väl, för mitt intryck är att i Rom har man inte tagit bort så mycket. Nu finns det i och för sig mer, det har funnits liksom ett levande fascistparti ända sedan kriget.
Just det.
Men det känns som att man, har du någon aning om varför man har gjort så? Har det varit för att liksom hantera det på ett sätt som kanske skapar mindre aggressioner och kanske både är bra och dåligt, eller är det helt enkelt italiens ineffektivitet som har gjort sig känna även här?
Jag tror alltså, de allierade kommer ju inte att ockupera Italien på samma sätt, eftersom det fanns krafter som reste sig mot Mussolini. Medan de blev ockupationsmakt i Tyskland och hade liksom ett dekret från 46. Allt ska förstöras och det ska ske inom 18 månader. Så det är viktigt vad gäller Rom att tänka att det Rom vi idag ser när vi åker och besöker Rom och vurmar över och liksom, det är ju rätt mycket en slags fascistisk, man har flyttat på olika byggnader och så. Det finns historiker som menar att dagens turister ser Rom genom en fascist lens. Ja. Yes.
Hej. Hej, jag heter Filip från Jensen Gymnasium Södra. Jag tänkte fråga om återuppbyggnaden utav sådana här förstörda kulturarv, till exempel. I Palmyra har det diskuterats att det ska återuppbyggas. Har du några tankar kring idén eller kontroverserna kopplat till sådana saker?
Alltså det är ju en av de återuppbyggnader som jag är mest bekant med, det är ju Mostarbron. För den återinvigs ju sommaren 2004. Och det blir ju liksom som en symbolisk resurs för att nu liksom så har den här toleransens bro återigen rests upp. Men tittar man på liksom invigningen den här julikvällen 2004, jag vet inte om någon av er som varit i Mostar, men det är ju väldigt litet område kring den här bron. Så att inga lokalbor hade tillträdet och de fick se det här på TV, för att prins Charles och andra liksom officiella europeiska militärer skulle få plats och se det här live. Vilket är lite märkligt. Ja, återuppbyggnad, det är ju oftast ganska resurskrävande. Och jag menar, det här var ju väldigt intressant, och det var ju många som någonstans upprördes över att när Notre Dame hade brunnit så fanns x antal 100 miljoner från olika rika personer på plats rätt fort. Medan liksom människor som dör i katastrofer inte blir föremål kanske för samma. Men det här är någonting som jag skulle behöva tänka och läsa mer om. Men bra fråga, I will bring it home.
Hej, jag är Angelus som jobbar på Tidusgymnasium heter jag. Jag tänkte på, jag har grekisk koppling eller bakgrund, och när det gäller Grekland så är det förstörelse som, alltså det är inte så mycket sån här förstörelse som kommer upp i debatten, i historisk debatt och så, utan det är mer det här när man förstör för att ta med sig en del av en kultur, för att plocka med sig liksom, plocka hem och bli en del, så att det blir en del av en själv liksom. Och för grekerna så vill jag bara lyfta det, så är det mycket, mycket viktigare att prata om det. Ni vet, det här med London och museet och allt det där, än den här politiska liksom, aspekten. Det var ingen direkt fråga.
Nej, det är en bra reflektion. Och det handlar ju alltid en sån diskussion om en repatriering, som man ju brukar säga. Som ju också har handlat om att man har stulit människokroppar, och det finns kranier och på olika museer som har dubiöst ursprung. Och det där är också någonting som man behöver se som ett slags förstörelse i sig. Och som ju sitter ihop med en väldigt kolonial världsbild också. Nej, men det är väldigt viktigt att ha med det i det här sammanhanget. Absolut.
Lite annat exempel är att det var väl en vaktmästare, en svensk officer som var chef på båtarna som sköt sönder Akropolis som mest på 1600-1700-talet. Men det glömmer vi snart. Ny fråga.
Jag skulle fråga, anser du att den religiösa, ikonoklastiska förstörelse så som man pratar med IS eller reformationen till exempel på ena sidan, och den mer politiska, man pratar om kungastatuer eller revolutioner, att det finns en gemensam nämnare här, att det är på något sätt samma rörelse, samma ideologi, eller är det helt skilda fenomen?
Ja, mycket bra fråga. Och här tror jag att man skulle kunna svara på olika sätt. Men jag skulle nog vilja föra samman liksom, ja, det religiösa och det politiska, och att de ibland sitter ihop. Sen att de franska revolutionärerna liksom var explicit icke-religiösa, så är det ju samma så att säga praktik som inspirerar. Man förstör för att markera något nytt. Och om det då är liksom ett religiöst tusenårsrike eller liksom en republik, ja, man gör på samma sätt, så jag skulle vilja se det som sammanvävda. Absolut.
George, egentligen gymnasium. Jag vet inte hur jag ska formulera mig, men det här är så att vissa inte kände till det här templet förrän det hade rapporterats om det. Går det att göra jämförelse mellan de delar av världen där byggnader står kvar i tusentals år och de delar av världen där man totalt raderar alla spår av föregående civilisationer, att de platserna är mindre toleranta, att extremismen har ett starkare fäste. Tänk bara på arabiska halvön, man tänker på alla judiska, inte kolonier kanske, men spår och tidiga kloster. Sånt finns inte där längre, därför är det lättare att en viss typ av extremism uppstår där, wahhabismen.
Exakt, yes.
Jag vet inte om jag ska formulera frågan, men alltså, har någon undersökt det här lite närmare, kopplingen mellan att det blir väldigt homogent och att det i senare fall kan leda till förbrytelser mot mänskligheter eller mänskliga rättigheter och sidosätts, just med att det här mångfalden raderas?
Ja, jättebra. Alltså frågan är jättebra, inte där du beskriver frågan. Nej, men när jag har påläst om IS och liksom mer utförligare rapporter, så är det ju många som lyfter, vad ska man säga, sunni-wahhabismen och hur man från då den introduceras på Saudi-Arabien 1700-talets andra hälft, tror jag, så slår man ju sönder hur mycket som helst. Och det finns ju också de som menar på att vi kan inte separera förstörelsen av materiell kultur från förstörelsen av eller dödandet av människor. För där man börjar slå sönder, apropå din fråga, där man börjar slå sönder liksom symboler för mångfald och så vidare, så är steget till att börja ha ihjäl människor inte speciellt långt. Och man kan ju se Kristallnatten som en slags nazistisk ikonoklasm av den judiska. Och det var ju liksom som ett preludium till vad som komma skulle. Så att jag tycker definitivt att den här kopplingen finns. Och att raderade liksom homogena ytor är ju på något vis ett, även, vad ska man säga, förtryckets ansikte på något sätt. Bra frågor, yes. Och bra att det spelas in om jag skulle glömma.
För titta, du får lyssna på den här radion.
Nu är det en kollega där nere som...
Ja, ursäkta.
Hej, jag heter Helena Bergman och jag är historiker och kollega med Magnus på Södertörnshögskolan. Men jag är jättespännande att höra. Men jag har en fråga som har att göra med, vad ska man säga, inte förstörelse, men renovering. Alltså, kan du reflektera kring det lite grann? Alltså, vad är gränsen mellan att förstöra och att renovera? Är inte det också liksom kulturellt kopplat och historiskt specifikt vad man anser liksom är kulturförstörelse och vad som man anser att är att bara bättra på och renovera?
Mm.
Och nu har jag en liten sån spaning som är nu säger jag någonting som jag har hört.
Mm.
Och jag vet inte om det är sant. Jo, att just det här med det kulturspecifika i begreppet autenticitet, liksom att bevara det autentiska. Att i många kulturer, och det exemplet som jag då har hört mig talas om är Kina, att man inte har ett liksom samma inställning till vad som är original och autenticitet, och att man därför kan liksom visa upp tusenåriga artefakter som är så renoverade så att det liksom inte finns någonting originalt kvar. Och ändå anser man att det är liksom den här tusenåriga kulturen. Så att, om du kunde reflektera lite grann kring det där.
Alltså, den ikonoklassforskning som jag har läst hittills, där finns det en sån här diskussion där en del menar att en radikal renovering kan ses som ett slags förstörelse. Och någonting som illustrerar det, alltså Uppsala domkyrka renoverades ju radikalt på 1880-talet, varpå Verner von Heidenstam skriver en text som heter Modern barbarism, som ju säger allt om vad han tyckte om det här renoveringsarbetet. Att det verkligen var någonting som var att förstöra snarare än att liksom förbättra någonting. Så jag tror att renovera allt för radikalt, det skulle nog många se som en slags förstörelse, absolut. Sen är det också intressant att tänka kring, är det så att vår idé om det autentiska är liksom en västerländsk idé? Och att sätta det i relation till annat kan ju inte annat vara ganska hälsosamt för att få syn på att vi har ett speciellt sätt att tänka kring att, ja men shit, det här kommer från Akropolis och liksom, ja. Yes.
Hej, Mats heter jag, Skärholmens gymnasium. Jag tänkte på det här du berättade om människors upprördhet överallt. Att människor dör framför att till exempel Mostabron förstördes. Att upprördheten blir större när det gäller bron. Men jag tänker en förklaring till det kan väl vara det här vad man har för relation. Människor har en relation till den här bron. Men de här människorna som dog kanske inte har någon relation.
Absolut.
Så att det kan vara en förklaring.
Ja, visst.
Samma sak med Notre Dame. Många har en relation till det.
Visst.
Det är liksom en grej i stadsbilden.
Ja, jag tror också i Notre Dame-fallet så har ju många icke-Parisbor en sån här liksom, man är på semester, man kanske är förälskad eller vad man kan tänkas befinna sig i livet. Och det här är väldigt knutet till ett minnen som är väldigt positivt. Och då blir den här liksom personliga relationen nästan ännu mer laddad. Så det är en helt central aspekt. Helt klart.
Han får ställa frågor, det är meningen. Varsågod.
Ja, jag tänkte på barbarerna och framförallt och kanske vandalerna har ju fått rykte av att stå för liksom menlös förstörelse. Men menar du att det är samma motiv som drev dem? Eller var det verkligen menlös?
Vad menar du med menlös?
Att det var liksom utan något syfte, bara.
Ja, just det. Nej, jag skulle nog säga att det alltid finns ett slags syfte. Så att, ja, att de skulle ha gjort det för att det var kul. Nej, jag tror att det handlar om liksom att markera makt, att markera territoriell kontroll och liksom att det på något vis går att spåra genom en rätt så stor del av den mänskliga historien.
Någon ytterligare? Nu hade jag två små egna reflektioner. Dels så har det ju dykt upp någon gång, och det nämns, vad hände före Notre Dame? Hur fanns det en annan vacker kyrka?
Och den rev man ju glatt, 1200 någonting. Och det ser vi inte som något.
Men då var det kanske syftet inte direkt kanske att förgöra och ta bort, utan det var att bygga det här fantastiskt tjusiga nya kyrkan.
Och sen så när man är i Portsmouth är det väl, och går ombord på Nelsons skepp Victory där han dog under slaget vid Trafalgar. Det kan man åka och titta på. Det är ute i vattnet där utanför Malaga ungefär. i vattnet 1805, vann mot Napoleon. Det skeppet är jättefint och det har man inte ändrat på. Men 98% av alla plankor är nya. Det är bara skeppskaptens kabyss
som är original. Så resten är... Det är inte heller riktigt det här, men det är också lite
grann. Nej,
vad är original och vad är liksom, ja, det får man rimligen göra, men det finns ju en diskussion om liksom att bygga upp nya Stockholms slott på bystan här för att visa hur det såg ut en gång, alltså gamla. Det skulle väl många tycka var jättehemskt Disneyland, men det kanske vore himla pedagogiskt för klass 4A i Åkersberga att komma och titta på slottet som det såg ut och gå runt där. Skulle du säga var ganska dyr tillställning. Det är inte hittat någon riktigt dum kommunalpolitiker som kan subventionera det. Är vi färdigfrågade då? Då tackar vi jättemycket. Det här var jätteintressant.
Ni har alltså hört ett föredrag av Magnus Rodell, docent i idéhistoria. Hans rubrik var Från Kartago till Palmyra om förstörelsens kulturhistoria. Ja, detta var alltså ett av 6 program från Tyresö historiedag som spelades in i maj i år och som hörs i sommar på Tyresöradion. Dessa finns även på vår hemsida tyresöradion.se. Sök på historiedag så hittar ni alla föredrag. Jag som gjort de här inspelningarna heter Ann Sandin Lindgren och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4.